Kräftan är ett djur som inte har en obetydlig roll i människans historia och mytologi. Redan babylonierna och egyptierna, de studerade stjärnhimlen väldigt noga. Efter hur jorden snurrade och stjärnkonstellationerna passerade förbi så utformade man en kalender med 12 månader där varje månad uppkallades efter en stjärnbild. Och där ingick kräftan. En stjärnkonstellation likt många andra som kräver en hel del fantasi för att den ska påminna om det den kallas egentligen, om ni frågar mig. Det var alltså inte självklart att stjärnbilden kräftan skulle kallas för kräftan. Babylonierna måste ha haft något förhållande till kräftor. Ett folk som levde i samma område i dagens Irak, fast före babylonierna, för sådär 4-5 tusen år sedan, det var sumererna. Och de hade särskilda fester där de åt högvis med kräftor. Så troligen hade inte kräftorna försvunnit från menyn när babylonierna tog över kommandot. I den grekiska mytologin får vi förklaringen till stjärnbilden kräftan. Det var Zeus fru Hera som hade varit igång igen. Hon försökte konstant stoppa hjälten Herakles från att uppnå sina stordåd. Det där har att göra med att Herakles var resultatet av en av Zeus många otrohetsaffärer. För att stoppa Herakles från att döda hydran skickade Hera en kräfta efter honom som nöp honom i foten och höll på och var riktigt jobbig med honom. Herakles krossade kräftan till slut genom att trampa på den och sen så placerades den på himlen av Hera. Och enligt myten har den ganska få stjärnor omkring sig för att den inte ska skada andra stjärnor. Under antiken så syntes den här stjärnbilden på himlen under sommarsolståndet, varpå denna latitudcirkel 23 grader norr om ekvatorn också kallas för kräftans vändkrets. Grekerna, de använde också kräftor både i medicin och som symboler på mynt och sånt där. Och aztekerna i Mexiko, de åt gladeligen kräftor som hade rostats eller kokats. Och i nordamerikanska indianstammar så fanns kräftan med i skapelsemyter. Och aboriginerna i Australien inte bara åt kräftor utan hade 27 olika ord för dem. Känner du någon som har stjärntecket kräftan, född mellan 22 juni och 22 juli, så är det kanske en känslosam och omtänksam person. Om man inte går på en äldre beskrivning då förstås, som innebär att det är en kall och ostadig person. Ja, det där, det kan ju vara lite olika med om man säger så. Kräftorna har uppenbarligen haft en roll i mänskligt liv och symbolik. Men alltså sumererna, babylonierna, egyptierna, grekerna och aztekerna i all ära. Få har älskat kräftorna så mycket som svenskarna har gjort de senaste 150-200 åren. Den svenska kräftskivan väcker nästan lika mycket förundran i omvärlden som Lucia-firandet. Vad är det för fonerier som vuxna människor håller på med bara för att de ska äta kräftor egentligen? I det här avsnittet, det första för säsongen 2022-2023, så tar vi tag i den här traditionen och hur den har utvecklats. Sätt på den lustiga hatten, placera haklappen i rätt position, le tillbaka mot den glada mångubben, duka fram osten och ta fram den kalla nubben, för nu går historiepodden på kräftskiva.
Ni är varmt välkomna tillbaka till historiepodden som är tillbaka efter sitt korta lilla sommarlov. Vad sjukt det hade varit, Daniel, om Herakles hade tagit den här kräftan, brutit av den på mitten och sen liksom sörplat i sig det salta kräftspadet ur den.
Ja, det hade varit lite oväntat. Men mustigt för honom.
Ja, verkligen. Och mustig inledning från Daniel Hermansson. Jag tänkte ta chansen att redan inledningsvis ödmjukt tacka för alla fina hejarop som vi fått för vår sommarföljetong om skräckväldet. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning, så det här är kanske inte ett vederhäftigt påstående, men jag tror att det är den följetong som fått mest beröm, i alla fall sen den om det andra puniska kriget, vilket känns jättekul.
Ja, jag är lite försiktigt överraskad över den här översvallande optimismen. För jag tänkte att det kanske var lite för mycket, så att säga, detaljer och många turer och kringlekrokar och begrepp och sådär. Men det verkar ha landat väl på läppen på folk, och det är jag jätteglad för.
Man kan ju också ifrågasätta dispositionen från vår sida. Det första avsnittet är en rivstart. Sen är det två ganska puttriga avsnitt innan precis allting händer i ett jättelångt fjärde avsnitt.
Ja, och då ska man ju ha med sig att tanken var att det egentligen skulle vara tre avsnitt.
Ja.
Så det hade ju blivit något där, det sista i så fall.
Men det blir inte alltid som man tänker sig. Jag lyssnade också på den i somras när jag körde omkring i Frankrike. Södra Frankrike då, Provence och Occitanien och så. Och det, jag tyckte att det var väldigt härlig lyssning, trots att jag liksom själv var delaktig i pratet. Så att,
ja, du blev inte förvånad någon gång? Bara, nej men oj, var det så här låg till?
Ja, både och kanske. Vidare till nästa punkt då. Vi började med lite beröm. Nu blir det kritik till lyssnarna istället. Eller i alla fall kommer jag till punkten svar på tal. För jag har fått så många mejl och så många kommentarer som poängterar gällande min Stjärnornas krig-referens. Att, kära Robin, det är inte sjätte filmen, vilket jag menade att det var, utan det är tredje filmen som min referens kom från. Och till det vill jag säga följande.
Men...
det är upp till var och en om man vill låta George Lucas egen kronologi definiera ens liv. Men bara för att en film i sin egen värld råkar vara del 3 av 6, eller hur många filmer det nu finns, betyder inte att vi andra måste kalla den tredje filmen för den sjätte, eller vice versa. Frågar du mig så har den tredje filmen i Stjärnornas krig-universat små björnar i sig, och den släpptes 1983. Jag bryr mig inte om att den heter episod 6. Jag behöver inte gräva mer i det här, men jag vägrar låta George Lucas bestämma över vanlig, hederlig kronologisk ordning.
Oj, ja, det här var ju svar på tal, och då kommer du säkert inte få ett enda mejl eller påpekande tillbaka angående det här. Ja, det där är ju lite snurrigt, det är, jag blandar ihop det ofta också kan jag säga. Men du har inte blandat ihop det, utan du har bara principfast bestämt.
Ja, jag har bestämt mig för att kronologi och det år som någonting kommer faktiskt gäller.
Mm. Men jag förstår ju deras poäng ändå. För rent kronologiskt i den här världen så att säga, så utspelades ju då efter det som är film, ja egentligen film 6. Film 3.
Ja, så är det absolut.
Jag tänkte ju då ta en sån här första dagen efter sommarlovet stund och fråga vad du har gjort i sommar. Men det har du redan sagt då. Du har tuffat runt i Frankrike.
Ja, ja precis. Att jag har sett sån här borgar där katarer gömde sig på medeltiden. Och det är ju fint.
Ja, det är ju fint. Lyssnade du på vårt avsnitt angående det då också?
Nej, jag gjorde inte det. Jag vet inte, det känns ju lite så här förmätet att ta över bilstereon och säga till sambon att vore det inte fint med ett historiepodden-avsnitt från 2017 nu? Och Daniel Hermansson, vad har du gjort i sommar?
Jag har inte gjort så förskräckligt mycket. Jag har åkt runt lite grann i Småland och en kort trip till Dalarna också. Annars har jag varit hemma stationerad kan man säga. En annan sak man kan nämna är att jag har ju inte, ja, alltså du har ju också haft semester här. Men ibland, ibland kallar man ju för sommarlov också i lärarbranschen, fast det ska man inte göra egentligen. Men jag har ju ingen så att säga skolverksamhet att gå tillbaka till nu. För nu har jag tagit en paus i läraryrket, det gjorde jag redan under våren här. Så nu är det full fart med podderi och skrivande på heltid. Det känns...
Poddprofilen och tv-stjärnan Daniel Hermansson.
Ja, profil är ett starkt ord. Men, ja, men det känns bra att ha tid över till det här nu och inte vara, känna sig förpressad hela tiden. Sen får man ju se om och när man återvänder till skolans värld. Eventuellt en vacker dag, men nu har man hållit på med det här i 12 år. Jag känner ändå att det är rimligt att fokusera på det här ett tag också och göra det fullt ut.
Det tycker jag att du är väl värd. Och någon annan som är väl värd att uppmärksammas, jag tänkte föreslå, ska vi dedikera detta avsnitt till Ebbe Schön?
Ja, vad bra sagt. Det ska vi ju förstås göra.
Den svenska folklivsforskaren och poddfavoriten Ebbersön har ju för bara någon vecka sedan plockat ner skylten efter lång och trogen tjänst. Han är känd i den mån han nu är känd eftersom han har skrivit om tomtar samtidigt som han ser ut som en tomte. Men Sjöns gärning sträcker sig ju långt bortom folktro och högtider. Han har skrivit massor om massor och bidragit stort till bildningen i och om detta land. Så det är inte mer än rätt att vi tar upp en kräfta, vrider av dess kropp och sörplar i oss lite kräftspad till Ebbe Sjöns ära.
Verkligen, han har ju också varit en av källorna till det här avsnittet.
Precis.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En liten bakgrund ska vi inleda med. Alltihop börjar kanske en dag i maj för 9000 år sedan.
Exakt. Då kräftorna med sina små klor hade hakat på bland annat gösarna och malarna för att vandra upp, eller simmat upp kanske man ska säga, till det som absolut inte är Sverige och inte kommer bli Sverige på flera tusen år än, men som geografiskt är vad vi idag kallar Sverige och som nu i stort sett är fritt från inlandsis och välkomnar ny flora och fauna till sig, däribland kräftorna.
Ja, de trivdes ju som fisken i vattnet här kan man säga, eftersom det var ganska varmt då, ja. Däremot så ryckte ju inte flodkräftan fram norrut i någon större hastighet. Fram till och med medeltiden så verkar de inte ha funnits i Norrland ens. Det finns ju ett ordspråk, eller minnesregel, eller vad man ska kalla det, som går ut på adelsmän, ekar och kräftor går inte norr om Dalälven.
Nej, och det kan ju ha varit sant på medeltiden. Nu har det ju blivit så att 2 av 3 är sant.
Ja.
Det kan finnas enskilda adelsmän i norra Sverige idag, men de har inga stora slott att söka skydd bakom murarna.
Angående medeltiden, ja. Jag menar, då brottas ju gudfruktiga människor med en riktig slamkrypare här, apropå kräftor.
Ja.
Dels så har man då nämligen i Gamla testamentet ett tydligt besked angående kräftorna. I tredje Moseboken så står det ju att Gud upplyste Mose följande: allt det i vattnet som icke har fenor och fjäll ska vara en styggelse för er.
Just det. Av deras kött skulle ni icke äta. Det är liksom, det går inte komma runt det. Eller man får ju tänka sig så här då. Har kräftor fjäll? Nej, de har ju liksom ett pansar.
Mm.
Och fenor, några fenor syns inte i alla fall. Man kan inte äta kräftor om man ska följa tredje Mosebok.
Jag tycker att det är klart besked som sagt från den högsta här. Men sen har vi ju det här med att vi måste tänka på fastan också. Och på ungefär hälften av årets dag så fick man ju inte äta kött. Särskilt inte om man var en religiöst lagd munk eller nunna. Och det slutar då med att de som lever i kloster, de tolkar fastan som att man kan äta allt vattenlevande. Och så gör man det. som bara den. Och klostren i Tyskland, de var ju först ut med den här lösningen under medeltiden. Under fastan före påsken så åts det mängder med kräftor. Medlemmarna i ett tyskt kloster kunde sätta i sig 1,5 ton kräftor. Det är mycket det.
Ja, sen undrar man ju då, är det rent kött vi pratar här eller är det allt rens som blir över från en kräfta också?
Det här har jag inte fått någon uppgift på.
Nej, de glufsade i sig enorma mängder kräfter i Tyskland. Men det går ju inte att belägga från de nordiska klostren. Det finns faktiskt inga uppgifter om att någon i Norden åt kräftor före 1504. Då är det, det danska hovets kräftätande som har letat sig in i källmaterialet och således blev det första exemplet som vi kan hitta på skandinaviskt kräftätande. Någon har ju sannolikt ätit minst en kräfta före 1504, men det har ju inte varit några tonvis av kräfter som äts på svenska eller danska kloster.
Nej, annars trodde jag att det var biskopen Peder Månsson som 1522 frifäste som någon form av medicinsk sakkunnig. Han rekommenderade då kräfter upplösta i brännvin som botningskur mot kolera.
Ja. Visst är det första svenska omnämnandet av kräftor?
Ja, så är det kanske. Men han missar ju då i och för sig Nobelpriset med en hormon i medicin här. Men han får ju istället då äran av att vara den första som noterar kräftor som ätlig ingrediens. Och lägger man då till att han kombinerar det med sprit så blir han ju kanske den här biskop Peder någon form av svensk Nostradamus.
Är det kräftskivans uppfinnare vi har hittat här?
Det tror jag inte riktigt, va? Det får vi avvakta med, tror jag.
Kombinera den gärna med en lagrad ost och en kvist dill.
Så skrev han alltså inte, utan det var kolöbot det här gällde.
Just det.
Annars är vi en herre som brukar dyka upp under 1500-talet som sätter tonen för att styra och ställa. Och det är Gustav Vasa. Han planterar ut kräfter på Åland 1556.
Mm.
Men det är ju i synnerhet hans son, va, Erik den 14, som är den som har fingret högst upp i luften för att känna av tidens smaktrender.
Ja, så är det ju. Erik den 14, på tal om tomtar, lämnar ju 1562 följande beställning hos sin slottsfogde. Det skall du veta, Göran Jonsson, att både till vårt eget behov och dess like till de främmande herremän som nu besöker oss behövs en hel hop kräftor. Därför är det vår vilja och befallning att du låter fiska efter dem allestädes. Är det verkligen enklaste sättet för Erik att beställa kräftor? Han är lite omständig där, tycker jag. Men Göran Jonsson behövde fixa fram kräftor, och snabbt och i ordentlig mängd.
Det här är ju till systern Annas bröllop då, som han ska ha med kräftorna. Och det här beror ju på att Erik är ju en renässansmänniska. Mm. Och han är ju väldigt, han har en känslig modemedveten näsa, kan man säga. Och känner av allt från tvehuggna skägg till pösbyxor och innemat och sånt där. Mm. Så han har ju importerat en massa tyska kockar. Och de har ju då haft med sig kräftorna på menyerna. Och då tänker han, jaha, det här måste vi ju ha om de äter det här någon annanstans i hoven.
Precis, om man på tyska furstetallrikar äter kräfter så ska man väl förbövlen göra det i mitt renässans-Sverige. Jag har ju vid flera tillfällen i den här podden sagt att det är drottning Kristina som förfinar det svenska hovlivet. Att hon ärvde ett hov som var mer som en garnison. Men när hon schappade från Sverige så hade det kraftigt förfinats. Och det är ju sant, men det är också lite elakt mot Erik den 14, som faktiskt också har verkliga ambitioner att göra det svenska hovet något mer kulturellt. Och det ser vi ju till exempel då på att kräftorna börjar kravla upp på tallrikarna.
Men även hans efterträdare och bror och antagonist Johan den 3 tyckte om kräftor.
Ja, han föreslog att man skulle plantera in kräftorna i vallgravarna.
Ja, och det gjorde man bland annat runt Kalmar slott.
Just det, det var ju ingen dum idé. Vi vet ju inte vad slottsfogden Göran Jonsson tyckte om sitt uppdrag att fiska kräftor, men vi kan gissa. För det ska vi ha klart för oss att när kräftorna kommer till den svenska matkulturen, då är ju verkligen som en importerad vana från mer kultiverade europeiska länder. Och det kommer uppifrån. Det är alltså ingen slump att Erik beställer det här för ett bröllop inom familjen. Och det är ingenting som allmogen, folket, intresserade sig för. Kräftor, det var något som fint folk åt. I den mån folk åt kräftor överhuvudtaget.
Och kommer vi in på 1700-talet så har vi då Carl von Linné. Han var ingen anhängare. Vilket då beror på att han verkar vara allergisk mot skaldjur. Då är det ju jobbigt. Han fick ju något som beskrivs som nässelfeber av att äta kräftor. Och följaktligen så ansåg han ju då inte att de passade som människoföda.
Nej, Jan Öyvind Svan, på tal om bortgångna svenska folklivshistoriker med säreget utseende, poängterar ju i sin text om kräftskivans historia att det framgår av åtskilliga notiser att Linné var allergisk mot skaldjur.
Ja, det här får ju en att tänka. Man får ju en bild för sig i sitt inne att han då har försökt äta kräftor flera gånger men får konstant utslag i hela kroppen och sen bestämmer sig för att då ska ingen annan heller få göra det helst.
Nej, precis. Ja, jag vet inte vad man ska tycka om det. Det är väl imponerande på sitt sätt. Men det är också en hopplös kamp som Linné för här, därför att folk kommer ju äta skaldjur vare sig han vill eller inte. Innan vi helt tappar, vad ska man säga, greppet om den äldre historien, så jag har funderat på det där, varför vanligt folk inte åt kräfter. Och i alla texter som vi har läst så lyfter man ju det här bibelordet som du läste från tredje Mosebok. Och att det kan ha påverkat människor. Men jag har inte sett någonstans att det faktiskt är bevisat att det här är den viktigaste eller ens en viktig anledning. Så jag har funderat, är det här kanske äntligen min historiska frågeställning att forska i? Vilken roll spelade tredje Mosebok för den skandinaviska synen på kräftor?
Ja, det är ju precis en sån smal fråga som man brukar ha när man ställer frågor på akademiska institutioner.
För jag har nämligen i en bisats i någon av böckerna vi har tittat i hittat en annan tänkbar förklaring, nämligen att kräfter var mycket svåra att konservera längre perioder och att de blev superduper äckliga när de blev dåliga. Och att det kanske påverkade människor i mycket större utsträckning än ett bibelord i tredje Mosebok. Men vad vet jag?
Ja, men så kan det ju vara. Är du färdig med din forskning nu då?
Jag har inte påbörjat min forskning, men min hypotes.
Ja, okej. Okay, ja. Ja, i England använde man ju kräfter som hade ruttnat för att trycka ner dem, vad jag förstår, i jorden och skrämma bort mullvadarna. Så att det luktar ju illa det där.
Jag har ju länge tänkt att du skulle kunna vara den personen som fyller Ebbe Sjöns stövlar. Och precis den här typen av, i England vet du, där gjorde de si och så. Och i Östergötland, där kryddar de kräfterna med fänkål.
Det var ju en stor ära. Måste jag då odla ett skägg också av samma typ? Eller som Jan Öyvind då, skaffa någon form av glasögon. Något sätt måste ju sticka ut på, eller hur? Räcker ju inte med dialekten heller.
Nej, vi får brainstorma om det här. Om någon har något förslag om hur Daniel Hermansson ska fylla de här folklivsgiganternas mycket stora träskor, så får ni gå in på Facebook-sidan och skriva det.
Jag vet inte riktigt om det är ämne jag mest bottnar i heller, det ska vi säga. Men ja, när vi ändå är inne på 1700-talet så har vi en annan profil här. Och det är ju en som är lite mer hemtam på det här med livsmedel än vad Linné var. Nämligen kokboksförfattaren Kajsa Warg.
Mm.
Som då radar upp recept på kräftbullar, kräftpuddingar, kräftkakor och kräftsoppor och sånt där.
Men åt kräfter varm i stor utsträckning. Verkar det som.
Det var ju det man gjorde. Och som en slags ingrediens då i annat då, nermalt och så vidare. Apropå Jan Öyvind Svan så får man ju intrycket av att han sitter och dreglar när han då återger det här stycket om Kajsa Warg och hennes recept på kräftkorvar. Det ska vara malet kräftkött, vetebröd, 5 ägg, smör, persilja, peppar, muskot, timjan och basilika i någon form av saltad smet. Och sen så ska det här stoppas och kokas i mjölk med mycket smör. Och då skriver han, vem kan föreställa sig hur detta smakar? Säkerligen icke direkt motbjudande, utbrister han.
Alltså jag är med henne där fram tills det att den ska stuvas i mjölk och smör. Jag känner kanske att de där kräftkorvarna, om man får grilla dem och pressa lite citron på dem, fräscha till dem lite grann. Men det är ju mina moderna smaklökar som inte riktigt är i takt med 1700-talet.
Nej.
På 1700-talet så har ju det franska köket liksom ärvt det tyska kökets status som kulturland nummer ett. Och Sverige är ju precis som många andra länder frankofila och man fortsätter äta kräfter i överheten.
Ja, men det har nog inte bara med Frankrike att göra. Enligt Svan i alla fall, han skriver 1700-talets överentusiasm för kräftor var inte någon modenyck utan bottnade i de annorlunda matvanor som renässansen infört och sen då det franska köket sedermera förfinat. Därmed blev kräftfiske så småningom en viktig extra inkomstkälla i många svenska bygder. Men tro inte att allmogen själv förtärde vad man fångade. Nej, kräftor var härskapsäta, liksom svamp och därmed basta. Dessutom så kunde man inte konservera kräfterna och de började lukta illa och därmed så åt man dem inte. Nu på slutet här hittade jag på lite, jag tog din forskning rakt av här och stoppade in i citatet. Just det,
jag tänkte det, har jag stulit det här från Svan rakt av?
Nej, det var jag som stal av dig.
Okej, nytt citat då när vi kommer in på 1800-talet. August Strindberg, han skriver i Trefaldighetsnatten, vilket är en slags dikt från ordalek och småkonst tror jag. Strindberg skriver: kära fru Lundström, lägg brännvin på is och rusta en sexa. En sexa för sju med kräftor och ål samt med nya rädisor. Burträskosten, glöm ej, och det möraste bergmanska spisbröd. Sen på kannorna, fylld av Sankt Eriks skummande pilsner. Ta så av porten som ett mot två och blanda med pilsnern. Se där, ett gästabud är rätt på svenskmannavis. Jag har talat. Det är en riktig fest som beskrivs här. Svan tycker förvisso att det är grymt att även efter döden fortsatt utsätta kräftan för dess ärkefiende ålen. Mm. Själv reagerar jag också lite på den grejen, men mest för att det är lite kaka på kaka med både ål och kräftor på samma bord. Tänker att det räcker med en av proteinkällorna där. Men man kan ju helt tydligt se att här har någonting hänt sedan 1700-talet. Strindberg, en gigant såklart, men han är inte aristokrat. Inte medlem av kungafamiljen. Utan borgerskapet har ju här börjat äta kräftor.
Det hade ju varit en idé och en tanke annars att trycka in honom i kungafamiljen.
Ja, det hade varit liv på luckan.
Ja, han och Oscar och Anders sitter där och knäcker nötter tillsammans på julafton. Det hade ju varit något.
Som ler och långhalm. Ja, men vi kan väl backa till början av 1800-talet. Men man märker ju att det är här under 1800-talet som den avgörande förändringen sker.
Ja, verkligen. Och man kan säga att skiftet här börjar när man rationaliserar gårdarna i och med just skiftena. Mm. Då slår man ihop gårdarna och det blir många som blir utan mark och då börjar somliga helt enkelt fiska på heltid.
Just det.
Samtidigt så växer då befolkningen i städerna som ja, men det utgör ju en fin marknad där man kan sälja fisken då. Och i samband med det här så fiskas ju förstås också kräftor i en eskalerande omfattning.
Ohemula mängder kräftor fiskas.
Ja, verkligen. Efterfrågan på kräftor utomlands var ju väldigt stor, inte minst då i Hjälmaren fiskades ju miljontals kräftor. Insaltade kräftstjärtar gick på massexport till lyxrestauranger på kontinenten. Sverige var ju faktiskt världsledande exportör av kräftor i slutet på 1800-talet.
Ja.
I boken Kräftor, allt om kräftor lite dill, så lämnas ju då uppgiften. Vad skrattar du åt?
Ja, men det är så larvig ordvits.
Jaha.
Allt om kräfter och lite till, men till blir dill.
Just det. Det är inte alls lajvigt. Det är ju jättekul. Särskilt nu när jag fattar den. Och jag har ju ändå suttit och läst den här boken och tittat på den här titeln väldigt många gånger, men inte riktigt greppat, och lite dill och lite till. Ja, bra tänkt där, Kjell-Åke Hansson som är redaktör för den här boken. Där lämnas i alla fall en uppgift som låter så här. En fiskhandlare på Vinön uppgav att nästan 750 000 tjog kräftor tagits under ett år. Alltså närmare 15 miljoner kräftor. Och det är objektivt sett väldigt mycket kräftor på en sommar där. Andra uppgifter menar att man åtminstone drog upp 5 miljoner kräftor om året bara ur Hjälmaren då.
Oavsett hur många miljoner det verkligen var, så det är många små kräftor som ligger där och sprattlar i mjärdarna.
I takt då med att det här fisket ökar och ökar och ökar, så anser staten att fiskenäringen måste övervakas. Och då tillsätter man statstjänstemän som ska göra det här. Och en av dem heter Hjalmar Widegren.
Hjalmar Widegren är väl avsnittets hjälte? Det får vi väl titulera honom som.
Ja, det kanske man får göra.
Jag hittade varken något inlägg om honom i Nationalencyklopedin eller ens Svenskt biografiskt lexikon. Vilket jag tycker är, det är lite sniket, för det här är Sveriges allra första fiskeriintendent vi talar om.
Ja, han hade ju då varit docent i zoologi och studerat Sveriges fiskfauna under hela 1800-talet egentligen. Och var han än kom, så hade då folk klagat på att fiskarna blev bara mindre och färre överallt, och då kom man till slutsatsen att men det här finns ju risk för utfiskning, minns han. Och sen blev han då fiskeriintendent 1864 som sagt.
Alltså Sveriges högsta ansvarige tjänsteman på området fisk. En slags byråkratins Aquaman kanske man kan säga. Och han var ju naturvårdare till sinnet och bedrev en politik som gick ut på att stoppa rovfisket. Vilket fick rovfiskarna, så att säga, att tugga fradga. Och så var ju fallet på ett antal olika områden, men här pratar vi om kräfter. Och som du sa, Hjälmaren var ju Sveriges viktigaste kräftsjö. Och det där enorma utfiskandet hade ju lett till att medelkräfterna helt plötsligt vägde 20 gram. De var pyttesmå.
Ja.
Vilket är anledningen till att Widegren via ett lagförslag kommer att få igenom ett förbud på allt fiske på kräftor i Hjälmaren under, trumvirvel, juni och juli. Och dessa regler träder i kraft 1878, och då, det är alldeles samtidigt som han plockar ner skylten, så han får liksom inte se resultatet av sitt arbete.
Nej, alltså den här lagen antas ju den 16 mars 1878 och han dör samma dag av slaganfall. Men det här är ju då en del i den 9:e paragrafen i fiskeristadgan och lyder då helt enkelt: kräftor må icke fångas under juni och juli månader. Och här måste man väl ändå säga att det är väldigt svårt att hitta ett kryphål i den meningen. Får icke fångas under juni och juli månader, punkt.
Ja.
Det är kört.
Ja, precis.
Alltså om man ska hålla sig till lagen. Mm.
Men det betyder ju att man får fånga och fiska kräftor i augusti. Och det är inte irrelevant.
Närmare bestämt den 7 augusti klockan 17 upphör det här förbudet. Och därmed så är det ju upplagt då, va? För ett sju jävla kräftätande den 8 augusti. Och egentligen hela augusti.
Ja.
Och nu kanske ni börjar förstå vart vi är på väg.
Precis. Innan vi kommer dit ska vi läsa också, när vi ändå har nämnt August Strindberg, att han faktiskt har ett personporträtt av Widegren i en av sina texter i Havsbandet. Här sitter Strindberg och liksom frifräser hur han tänker sig att Hjalmar Widegren ser ut.
Ja.
Den lille herren var klädd i en bäverfärgad vårrock, under vilket ett par vida benkläder av mossgrön trikå framstucko öppnade sig ner till över ett par krokodilchagrinkängor med svarta knapprader på skafta brunt kläde. Och så fortsätter han och fortsätter. Hatten var skjuten bakåt och en svart jämnklippt lugg synas som en bit av en kalott. Det kan inte vara så många fiskeriintendenter som ändå har fått ett mycket detaljerat personporträtt av en av världslitteraturens profiler.
Nej, så är det ju. Samtidigt är ju, så att säga, bilden man får här lika mycket värd som om jag skulle sitta och gissa hur Attila såg ut. För det är ju inte direkt ett foto han återger, utan han, det är i hans huvud, Strindbergs.
Ja, det är det. Men det är väldigt många detaljer han plockar fram ur sitt huvud.
Ja, jo.
Han skriver om upphöjningarna på fingret. Han skriver om laxfärgade handskar. Antalet knappar på rockens slag och sånt där. Jag tror inte du skulle kunna mana fram lika många detaljer om Attila, även om du fick sitta en vecka med det.
Hans avlånga panna var fylld av rynkor, och hans öron var lika hårbevuxna som hans haka, och hans näsa med de stora näsborrarna där han frustade ut sin vrede innan han stampade med sin fot som var okej. Han hade ett skinn kastat över axeln och vevade med sin blodbestänkta värja eller svärd eller vad man... Ja, nej, okej. Det är i alla fall, han hade inte samma tidspress riktigt, Strindberg, när han satt och tänkte ut detaljerna.
Vi går vidare.
Okej. Det här var ju förstås ett utmärkt sätt för Widergren att skaffa sig fiender. Men det där bekom inte honom så mycket, verkar det som. För han tyckte att det här behövde göras, och han visste att resultatet skulle bli positivt i slutändan. Och han försökte ju rädda kräftbestånden helt enkelt. Men det gick ju att gå runt det här genom att helt enkelt tjuvfiska. Och det här var ju någon form av folksport i Sverige sedan tidigare också. Även om man helst då tjuvfiska på andras vatten. Men nu kunde man ju börja tjuvfiska på sitt eget vatten egentligen också. Men om man då blev upptäckt av någon fisktillsyningsman, så blev man ju också av med både burar och med fångsten, och dessutom fick man böter. Så man försökte ju då hålla efter det här på riktigt verkligen. Jan Öyvind Svan, som vi har nämnt några gånger, han var uppenbarligen ingen förespråkare av regleringar. Men i det här fallet så är det ju så att det leder till något som är riktigt trevligt, tycker jag.
När det blir fest som är resultatet av reglerna, ja, då kan man ändå leva med det.
Han har ju ett härligt stycke kring det här som jag tänker citera också. På så sätt skapade myndigheterna för en gångs skull grundvalen för något festligt. Det svenskaste av allt svenskt, majstången icke undantagen, nämligen premiärkräftskivan i början av augusti. Även om det nu finns kräftor att få året runt, åtminstone djupfrysta, så är det inte många som vill tänka sig dem annat än som augustis kulinariska kulmen. Nog känns det konstigt att behöva klämma fram en eloge åt något av det hemskaste som finns, nämligen byråkratin. Men äras den som äras bör, också i det här fallet, även om det tar emot.
Ja.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Mm. hotet mot kräfterna, det kom inte bara från att man kunde bli en insaltad stjärt i en stor tunna och skickas till Frankrike eller Tyskland. Utan det kom ju andra hot också, ungefär samma hot som de amerikanska indianerna hade upplevt en gång i tiden. The Columbian Exchange.
Just det,
dyker upp
den
här.
Biologiska byteshandeln som vi kallar det. Utbytet av sjukdomar mellan den nya och den gamla världen inom citattecken.
Ja, och oftast tänker man ju då på den gamla världens urbefolkning i de amerikanska kolonierna. De hade ju inte den här motståndskraften mot
mässling och ja, sånt.
Nej, precis. Och smittkoppor och hela fadulan. Men på samma sätt så hade ju de amerikanska kräfterna under miljontals år vant sig vid en algsvamp som de i stort sett hade blivit resistenta mot. Inte viktigt. Det är viktigt att säga. De kan bli sjuka. De också.
Många av dem blir ju sjuka. Det är ju problemet. Men de blir inte riktigt dåliga.
Nej, och de dör inte.
Nej.
Nödvändigtvis. Men de är alltså smittbärare ofta. Och under 1800-talet så börjar man då importera såna här amerikanska kräfter. Och det börjar då i Italien på 1860-talet. Och därifrån så sprider sig sen den här så kallade kräftpesten snabbt över Europa och slår ut de europeiska kräfterna som inte har någon motståndskraft mot den här svampen. De dör som flugor nästan kan man säga. Och i början var det här positiva nyheter för svenska kräftfiskare förstås. För de fick ju då exportera ännu mer kräfter till de kräftsugna elitmänniskorna i Europa.
Och
så antagligen bidrog ju den här kräftpesten till att Sverige blev den största exportören av kräftor. Men 1893 så kom kräftpesten till Finland. Och i Sverige så låtsas man då som att det kommer aldrig komma hit.
Det finns ju en landsgräns mellan Sverige och Finland numera.
Exakt, vi har ju gränsen som går där, så det är ingen fara. Nej, ja, det kommer inte någon pest hit. Och då passar man på att importera lite kräftor från Finland också, det för säkerhets skull. Som visar sig vara smittade givetvis. Och i boken då Allt om kräftor så skriver man: försäljarna valde då den enklaste och absolut sämsta lösningen. Man dumpade de pestdöda kräftorna i Mälaren detta onådens år 1907. Naturligtvis spreds smittan blixtsnabbt och Mälarens samtliga flodkräftor dog ut samma år. Och därefter så hade då smittan fått fäste i Sverige. Och 1908 så spreds den också till den största kräftsjön som vi nämnde tidigare, Hjälmaren. Och raderar ut hela kräftbeståndet på en enda sommar.
Just det.
I Sverige försöker man ju då sen i årtionden att rädda den här stackars flodkräftan som vi har haft och delvis har. Genom att gång på gång plantera ut den igen då i redan smittade vatten. Men den dör ju ut varenda gång. Ja. Och i Europa så har man ju gett upp den här kampen och istället planterat ut de mer motståndskraftiga amerikanska kräftorna istället.
Signalkräftorna.
Ja, i Sverige dör ju det alltså till 60-talet innan man tar det steget.
Ja. Jag har lyssnat väldigt mycket på Sveriges Radio P1 den här sommaren.
Mm.
Det här gör jag eftersom min bilstereo inte har någon så här Bluetooth-koppling. Jag kan inte koppla in mobilen för att lyssna på en podd eller så.
Nej, känner igen det här.
Och jag har bara två CD-skivor i bilen. Den ena är Bruce Springsteens Greatest Hits. Den börjar jag kunna nu. Och den andra är en samlingsvolym om zambisk rockmusik. Welcome to Zamrock. Vilket det är en bra platta, men jag har lyssnat inte för mycket på den. Så istället så har vi enats i familjen om att det är P1 som gäller. Det här är ett mycket omständigt sätt att berätta hur det kommer sig att jag lyssnade på ett långt inslag om kräftpest i Skellefteälven i somras.
Ja, men det här hör ju till. Det kommer ju alltid så här års en massa inslag om kräftpester.
Ja.
Som sprider sig överallt. Det är väldigt mycket tjat om det där.
Men det var ju uppvärmning för Daniel Hermanssons nästa ämne i historiepodden skulle det visa sig. Så ja. Att det där kan man ju, det tänker jag rapportera som en halv arbetsdag tror jag. Nej men, för det är ju precis som du säger, på 60-talet där så tog man ju steget och började plantera in kräftor i framförallt vatten längre söderut. Men det är ju ganska nytt det här att man får kräftpestutbrott så långt norrut som i Skellefteälven. Och de här dykarna och biologerna som intervjuas i det inslaget på P1, de är ju väldigt ledsna för de har varit och dykt och allt de hittar är döda eller döende kräftor. Men där finns det ju fortfarande inget bestånd signalkräfter. Nej. Utan det är ju bara flodkräfter, så att då kan man sitta lugnt i båten. Det brukar ta en eller två veckor för en smittad kräfta att dö. Och sen när de har dött så är de ju supersmittsamma. Och kräfter kan ju dessutom vara kannibaler. Så det är riktigt dumt det där. Men om man låter hela beståndet dö ut, då kan man ju sen plantera ut svenska kräfter. Och de kan återhämta sig. Tills det att kräftpesten kommer tillbaka. Så att på ett sätt är det ju ett sysofosarbete.
Ja, det är ju det. Och jag menar, ja, men en del av mig känner att det är väl bara att köra på de här signalkräfterna nu. Det kanske låter lite hårt mot vår gamla, så att säga, infödda flodkräfta här. Men den är ju bra mycket mer tålig, den här signalkräftan. Den lever ju och frodas i både rinnande vatten och i sjöar och tåler kyla mer. Och den är, om jag ska ta en liten personlighetsbeskrivning här då. Den är mer aktiv, aggressiv, den växer snabbare, producerar mer ägg och så vidare. 1969 så importerade man då alltså 60 000 signalkräfter från San Francisco-området för övrigt, där man då hade upptäckt att svenskarna där sitter och äter just den typen av signalkräfter eftersom de påminde om flodkräftan i smak och utseende och sådär. Och då satt man ut de här i 60 olika sjöar och vattendrag i södra Sverige. De stortrivdes ju och spred sig. Och det är ju ett jädra meck, va, att försöka få den här flodkräftan att överleva överallt.
Ja, så är det ju. Men, Daniel, som sagt så har jag lyssnat väldigt mycket på P1 i sommar. Och jag har också lyssnat på Farshid Jalalvands sommarprogram. Mm-hmm. Han är ju vetenskapsjournalist bland annat. Och han pratar om meningen med livet. Och då landar han i en sägning som kommer från Albert Camus. Som han skriver, Camus då, om just Sisyfos. Och att det här kan låta som ett straff. Men Sisyfos var ju en glad jävel. Någon som såg mening i det minsta. Så Camus menade att vi måste föreställa oss Sisyfos som lycklig. Varje dag så klev han upp med pepp i själen. Nu ska jag knuffa upp den här stenen för berget.
Ja, det här är den här stackaren i grekisk mytologi som knuffar upp en sten för ett berg hela livet.
Ja, också, vi måste föreställa oss att det gav honom tillfredsställelse. För han hittade tillfredsställelse i allt han gjorde. Och jag tänker mig att de här biologerna som kämpar för flodkräfterna, vi måste föreställa oss att de är lyckliga.
Ja. Ja, det får vi ju föreställa oss då. Men ja, det är ju, när exakt är de lyckliga då, när de märker att nu har vi satt ut de här flodkräfterna och de har ju levt här nu i flera veckor, är det då lyckan infinner sig?
Eller, kampen är meningen.
Ja, okej. Okay. Så det är inte när de sen börjar dö bort då och de känner, oj, nu får vi börja om, det var kul. Eller? Ja, det är oklart, det är själva kampen. Ja,
ja, det är själva kampen.
Det är ju ingen eufori där då direkt. Men det var väl inte för Sisyfos heller. Alltså det här när man gör mål i fotboll och just då kommer en koncentrerad kick av glädje.
Så kanske är när man får den där stenen över ett speciellt bergigt område. Eller när man ser att de här flodkräfterna, de ser pigga ut.
Har vi tappat tråden lite här nu?
Jag tycker att det här är en ganska bra utvikning. Men jag tycker kanske ändå att du ska ta den här lilla signalkräftan i klorna och ta oss tillbaka till kräftskivan kanske.
Ja, precis. Poängen här som vi nu har dragit igenom är ju då att det är inte samma typ av kräfter som vi i huvudsak har i det här landet nu som vi hade i början på 1900-talet.
Just det.
Vi kan återkoppla lite då till varför kräftskivorna börjar med ett citat från just boken Allt om kräftor och lite dill. Då står det: tack vare Hjalmar Widegrens egensinniga kamp fick vi alltså ett premiärdatum. Ett datum att se fram emot för alla som ville fånga, sälja eller äta kräftor. Från att ha varit en enkel vardagssyssla blev kräftfångsten och kräftätandet till ett efterlängtat evenemang. Sedan att ordna kräftskiva spred sig snabbt och hade kommit för att stanna. Och då vill jag bara poängtera att ordet kräftskiva fanns inte under sekelskiftet, utan det kom då första gången till var 1913 som det dök upp, vad man har noterat i en artikel i Dagens Nyheter. Innan det hade man ju kallat det för kräftkalas eller kräftsuppé. Och det är först från 20-talet egentligen som man mer och mer börjar se ordet kräftskiva.
Just det. Alla svenska traditioner har ju två tänkbara förklaringar. Det ena är att det på riktigt är gammalt och hedniskt, skördefester och sånt där. Men det andra som jag tycker känns mycket vanligare, det är ju att det är ett litet gäng salongsberusade borgargubbar på 1800-talet som helt enkelt har uppfunnit det. Lucia-tåg, kräftskivor och så vidare.
Lucia-tåg är väl lite äldre?
Ja, fast inte i den formen, det här väna, vackra. Det är ju Anders Zorn, rakt av.
Ja, men jag har för mig att det var på 1700-talet som den första beskrevs där. Men det kan ju vara till borgerliga sammanhang med. Ja, jag ska inte förstå din tes här.
Nej, och jag hårdrar det ju för underhållningens och folkbildningens skull. Man ska säga att augusti, det är en udda tid för en fest. I bondesamhället så var ju arbetet som mest intensivt då. Ladorna, de skulle fyllas, inte tömmas. Men nu är vi i industrialismens tidevarv, det är nya regler som gäller. Och borgarklassen som är mest entusiastisk när det kommer till kräftskivorna. De har ju varit ute på lantliga sommarnöjen. Och de vill mycket gärna förlora sig själv i svenska sensommarnätter innan det var dags att ta tåget tillbaka till staden och våningen. Och arbetet som föreståndare för någon textilfabrik i Norrköping. Det ligger ju helt i linje med tidens och klassens naturromantiska ideal dessutom. Och det fanns kanske också någonting tilltalande för de här uppåtblickande borgarherrarna i att det hade varit adeln och kungarna som mumsat i sig kräftor tidigare. Men nu var det de, Hjalmar och Knut och vad de nu hette, som satt där i Dalarna eller Värmland eller någon annan liten pärla och sörplade, sög och smaskade på kräftor.
Är det Knut Wallenberg du tänker dig sitter och käkar kräftor?
Jag plockade nog namn fritt ur luften, men det är klart att det är säkert därifrån Knut kom flygande till mig.
Ja, men det blir ju som en avskedsfest till naturidyllen man har haft ute på sommarstugorna när man väl får äta de här kräfterna från och med 8 augusti då.
Mm.
Och runt sekelskiftet 1900 så är ju det här etablerat bland allmänheten, får man ju säga, även om det inte kallas för skiva än.
Och då kan man ju tänka sig, vad mer är det som ligger i det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets karaktär? Mer än naturromantik och borgerskapet och så. Just det, det är ju krass kommersialism. Därav hattar och lyktor och de här glada gubbarna och så. Man ska ju köpa grejer för att ha det här kalaset. Det hör ju till. Lika naturligt när Vega kommer tillbaka, att man ska vifta med flaggor och dricka specialtillverkad punch, som när kräfterna äntligen finns på bordet.
För all del, men nu tänker jag ta på mig Ebbe Sjön-hatten här och påpeka att bakgrunden här tog det också vara förtjusningen för ordensväsendet, va?
Absolut.
I de här ordenssällskapen som borgarna gillade så hade man ju hattar och så där ibland för att påminna om kungarnas kronor och militära mössor och liknande. Och då tyckte man att det var ju självklart att vi skulle ha en hatt när vi åt kräfter också. Ja, och sen då att man har de här månarna, det är ju för att det är fullmåne helt enkelt när man får tillstånd att äta de här kräfterna. Mm. Det har jag tänkt på extra mycket nu de senaste dagarna här. Nu, vi spelar in det här i mitten på augusti och det har varit fullmåne här väldigt, det är ju varje månad men just augusti fullmåne, det var ju speciellt kanske.
Ja, absolut.
August Strindberg, han kallar ju det här för kolifej. Det var ett ord som inte riktigt slog jämfört med skiva då.
Nej, det får man säga.
En annan kulturpersonlighet som tyckte om att skildra svenska högtider var ju Carl Larsson. Vi har gjort ett avsnitt om honom och hans fru Karin, nummer 260. Där har vi då den här målningen Kräftfångst, till exempel från 1897, som är någon form av idyll och idealbild kring det här ju.
Mm.
Det var en av de målningar som fanns som affisch på väggen hemma hos morfar och mormor över min säng där. Så den där har jag lärt att titta mycket på, de där kräfterna där. Ja, det var en liten privat spaning där bara. Jan Öjvig Svan, han menar ju då på att den här järngrytan man kan se på målningen, det är ett tecken på att man fortfarande 1897 åt kräfterna varma, vilket jag inte riktigt köper som argument. För man måste ju fortfarande koka kräfterna. Och då kan man väl ha en järngryta med på den här bilden, även om man har låtit dem svalna sen. Jag vet inte, för någonstans där i alla fall så börjar man ju äta kräfterna kalla istället. Och jag vet inte om jag tänker ta Carl Larssons målning som någon form av bekräftelse på att man åt dem varma.
Nej, det här kanske är din vetenskapliga frågeställning.
Ja, kanske.
Åt man kräfterna varma 1897 på Sundborn?
Det är också ganska smalt. Man måste ha tillbehör till det här spektaklet också.
Ja, så är det ju.
Dill.
Ja, ja. Strindberg listade ju flera av dem där. Det var ju brännvinet och ölen och burträskosten.
Ja, redan de gamla egyptierna, minsann, insåg att det fanns medicinska fördelar med dill. Tydligen minskade åderförfettning. Dillen kommer ursprungligen från östra medelhavsområdet. Det här visste ni inte att ni skulle få lära er om dill idag. Men det är ju, och lite dill och lite till. Och några som hade dille på dill, det var ju munkarna. De spred då dillen genom Europa som någon form av tändsättarätare. Och i Sverige fanns dillen ganska länge på kloster och sådär innan man började använda den i resten av samhället. Första gången som det är noterat att den användes i samband med kräftor är 1761. Då är det kokboksförfattaren Johan Winberg som presenterar den här kombinationen. Och när det gäller dill och kräfter så är det krondill som kräfterna ska kokas med. Krondillen är ju dill som har blommat och mognat, vilket då passande nog också sker i augusti. Och Strindberg, apropå honom, han skriver om dill också i den här Ordalek och småkonst. Dillen är sådd, den oumbärliga dillen, när i augusti från land de smällfeta sprattlande kräftor föras i granris hit ut. Och från yttersta kobbar och skären, läckraste lammkött och kalv i båtar komma till salu. Ej förgätandes väl att den oumbärliga dillen ensam äger den makt att göra strömmingen ätbar.
Han skriver härligt ofta bra om mat, Strindberg, så att han måste ju starkt ha känt maten.
Ja, det gjorde han ju tydligen. Sen har vi spriten.
Den oumbärliga spriten.
Ja, det skrev han aldrig, men så var det väl. Brännvin, om vi ska ta en kort resumé av det, så kom ju det till Sverige på 1400-talet. Fick vi lära oss av ryssarna hur man tillverkade, det var inte helt otippat. Men syftet var ju från början att ha det till krutproduktion, men snabbt, väldigt snabbt insåg man att det här har ju andra fina fördelar också. Och i mitten av 1700-talet så har ju då svenskarna en kopiös brännvinskonsumtion. 46 liter per person och år tydligen.
Sen kommer potatisen.
Ja, då blir det inte bättre.
Nej, blir det värre.
I avsnitt 402 om 20-talets regeringskriser som vi hade nyligen så tar vi upp den här folkomröstningen om alkohol 1922. Och då nämner vi Albert Engströms valaffisch. Kräftor kräva dessa drycker.
Ja, och du avfärdade det som ett dåligt argument.
Ja, och jag står väl lite grann för det fortfarande, för visst borde man kunna äta kräftor ändå, va?
Ja, Jan Öjvind Svan kallar ju argumentet för briljant.
Ja, här är folklivsforskarna på kant med varandra.
Och flikar sen in att samtidigt så använder han bara brännvinet som en slags palate cleanser. Att han tar bara lite i munnen för att sen inför varje ny tugga kräfta känna hela kräftans smak.
Nu har ju jag sett hela serien med Edvard Bloms gästabud där han står och lagar mat åt Jan-Öjvind Svan. Och där kan jag säga att det är ju inte alkohol, bara ett munvatten, för där står de och skålar hela tiden och det är ett evigt drickande i den där serien.
Ja, just det.
Så han kunde svepa mer än som bara munvatten ibland också, ja, Jan-Öjvind.
När situationen kräver det.
Men det är ju ändå så alltså att den här valaffischen visar ju på något sätt kräfternas status och tyngd och position i samhället när man använder det i ett valsammanhang, eller hur?
Verkligen, och det är ju intressant mot bakgrund av att det här är inte en tradition som har funnits sedan medeltiden, utan det här är ganska nytt etablerat, men redan så kraftigt att man, som du säger, kan bygga delar av en valkampanj på det.
Även om det kanske inte bara var för kräfterna som det blev ett nej mot det här förbuds.
Nej, men det var ju en jämn omröstning. Var det så att några tveksamma väljare slutligen valde att rösta nej till förbudet eftersom de gillade kräfter så mycket? Så att om det inte vore för kräftmanin i Sverige så hade vi också, likt USA, haft en förbudsera.
Här har vi ju ett väldigt svårt forskningsfält också som vi skulle kunna slå upp och ta reda på marginalen vilken roll det där spelar. Utvecklingen mot att förena kräfter och sprit gick ju då via 1700-talets brännvinsbord eller smörgåsbord som borgarna också höll på med. Alltid dessa borgare. Till brännvinet hade man ju då en massa smårätter. Det var bröd, ost, sill, köttbullar, korvar, kaviar och kräftstjärtar. Och smörgåsbordet fungerade som någon slags förrätt innan huvudrätten. Men under 1800-talet så faller smörgås- och brännvinsbordet ut ur mode kan man säga, och kräftskivan blir en slags kvardörande rest här där man då har rensat bort nästan allt utom kräfterna och spriten och brödet och osten. Enligt boken då Allt om kräfter så är också någon form av protest mot det franska köket och andra avancerade utländska matfinesser. Här har vi det enkelt och rent, det är kräfter och sen är det lite bröd och sprit.
Absolut.
Och kanske en ostbit. Har du varit på någon rejäl kräftskiva som har spårat ur?
Ja, det har jag ju i ditt sällskap.
Ja, så säger du det. Ja, det hade jag nästan glömt.
Och vi har ju turligt nog, om man ska tala om rättvisan och balansen i vårt vänskapsförhållande, lite grann turas om att spåra ut också.
Ja, så kanske det är, ja. Ja, det var ju något år jag kom ihåg att jag la mig på vägen för att vila från kräftskivan. Det var inte jättesmart. Men du skulle ju sova över hos mig vid något tillfälle också och kom efter. Du och en annan hembygdshistoriker i regionen här fastnade i någon lada som ni tog er in i och stod och studerade. Massa bjälkar och grejer. Och sen när du väl kom hem där vi skulle sova över hos min mor, då hade du släpat med någon form av stöldgods, en stol som du hade hittat någonstans.
Ja, jag får väl hoppas att det här är preskriberat. Men ja, nej, jag hittade en gammal, trasig, rostig grythyttanstol som följde med.
Ja, du släpade den där ganska lång väg måste jag ha gjort. Och bara kom dragande med. Jag vet inte var den tog vägen sen riktigt.
Nej. Det är också preskriberat.
Det här hör ju till, så att säga, att det blir lite tokerier på kräftskivor ibland. Och i samband med dem så brukar man ju också sjunga då. Och då har vi väl den sista komponenten här som vi ska ta upp, eller?
Snapsvisor.
Ja, poängen är då enligt expertisen att påminna om att man ska slappna av. Värdigheten har ju ändå på något sätt försvunnit iväg med hattar, bordsskick och allt vad det är. Och då kan man kunna sjunga lite. Snapsvisorna slår ju igenom på allvar under mitten av 1800-talet. Och här bör man ju inte vara Sherlock Holmes heller för att lista ut att det är studenterna som ligger bakom det här i grund och botten. Framförallt från Uppsala och Lund. Och när kräftskivorna då några decennier senare växer fram så skapas snapsvisor som specifikt handlar om kräfter också. Ingmar Unge, Jonathan Unges pappa för övrigt, menar ju då att till exempel tyskar, de sjunger för att få sjunga, medan en svensk sjunger för att få supa. Sången är prestationen, supen är belöningen. Det är en rest av den lutherska eller möjligen kalvinska arvet. Lida först, gona sig sen, eller bara lida rakt igenom. Och sen får man ju texthäften och grejer som man kan hålla i som någon form av tröstfilt när det blir förvirrat och dant framåt kvällen. Och om det blir tyst kan någon skrika att nu kör vi en visa här, och så sjunger man. Han är ju rätt kul, unge, när han beskriver olika situationer. För sådana här figurer känner man ju igen egentligen. Den som har en förbannat bra snapsvisa men inte riktigt kommer ihåg den liksom. Glömmaren kallar han den. Glömmaren är nog den värsta supsångaren. Han har en jättebra låt. Skitkul. Frasse, ta din den där roliga. Och Frasse säger, menar du den där med kärran i stallet? Nej, Frasse, för fan. Den där roliga. Dragnagen är bästa spiken i kistan. Sen sjunger Frasse 3/4 av denna visa, varpå han kommer av sig, minns inte texten, faller i gräl med sin hustru, och den högröstade beställaren sjunger en annan visa, allt medan spriten värms i de krampaktigt knutna nävar som genomledit denna jämliga konsert.
Ja, det finns ett eko av igenkänning i det.
Har vi något mer?
Jag hade en utläggning om varför cancer, människans stora gissel, är döpt efter kräftan, men jag tycker redan att vi har pratat ganska mycket kräfta, så att jag tar det lilla talkortet och sorterar under kuriosa om antik läkekonst. Det har vi säkert anledning att återvända till i framtiden.
Ja, det låter ju spännande. Det lär vi väl återvända till någon gång säkert.
Ja, jag lovar den storyn nästa gång Hippokrates kommer på tal. Det är säkert inte lång tid tills dess. Nu vill vi önska er en härlig vecka. Härligt att Historiepodden är tillbaka i etern igen. Tack för idag, Daniel.
Tack, Robin. Och tack för att ni har lyssnat.
Ha det bra där ute. Vi hörs sen. Hej med er!
Hej, hej!
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.